With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till Travel News podcast. Jag sitter här i Hotell Skansens lounge i Båsta tillsammans med pilot Björn, eller Björn pilot. Hur kom det här namnet upp?
Ja, jag hjälpte till på SAS med deras officiella först Facebook-sida och sedan Instagram-sida. Och sen blev båda de större och större efterhand, och det krävdes planeringsmöten och allt möjligt. Så det sista var att jag tänkte, ja men jag startar mitt eget. Och så tog jag bara ett namn som var kortfattat och sa lite vad jag hette, och att det var personligt, och berättade ju förstås att jag var pilot då. Så det blev mitt varumärke. Jag har registrerat det som ett företagsnamn också.
Och jag har sett det faktiskt. Jag vet inte var vi ska börja, men vi kan väl börja med att du är väl en av SAS mest kända medarbetare, men du har precis slutat. Berätta lite hur det gick till och hur det känns.
Jag var på väg att sluta för att jag var på väg att bli 65 år, så att jag såg ju slutet närma sig. Kan jag ju inte kommentera närmare detaljerna om hur jag slutade, mer än jag kan säga att det var inte mitt beslut att jag slutade. Så det kom lite oväntat och plötsligt, och det var egentligen inte riktigt som jag ville ha det nu och sluta nu då. Jag hade planerat att jobba till oktober, 31 oktober, det var min plan.
Men så du, har du några känslor du vill uttrycka heller?
Jag tyckte det var lite tråkigt sätt att sluta, så kan jag säga.
Men SAS befinner sig ju i en den största krisen sen jag vet inte när. Kan du berätta något om SAS, hur de mår nu och vad de ska göra, tycker du?
Ja, jag kan kommentera som om jag säger som utomstående då. Tror man inte att resandet kommer att ta fart igen, så det är klart, då är inte flygbolag eller hotell för den delen, eller något charterbolag, då är det ingen bra grej. Men nu tror jag ju att resandet kommer att dra igång igen med vaccin och allt vad det är. Det är ju frågan hur snabbt vaccinering kommer igång. Men det är klart att det här drar igång igen. För folk vill ju resa, och jag tycker det bubblar av reslust runt omkring i världen.
Du har ju varit med ett tag, om vi skulle jämföra detta med askmolnet eller 9-11 eller Kuwaitkrisen eller någon annan av de stora katastroferna som har drabbat resindustrin i modern tid. Vad är likheterna och vad skiljer den här tiden som är nu åt?
Likheterna är ju att det blir en akut kris. Men skillnaden är ju enorma, för att det här är ju värre än någonting annat. Det här askmolnet då som jag var med om, det var ju 6 dagar och sen var det här över. Det här är ju frågan om 1 till 2 år, och sen förhoppningsvis är detta över. Och jag tvivlar ju inte på att det här kommer att gå över. Det är klart det gör, och det har alla andra kriser gjort. Stora kriser, världskrig, spanska sjukan och allt möjligt. Så det är klart det här kommer att gå igång. Så jag tror ju på SAS och framgång för företaget, och därför har jag också deltagit i nyemissionen med ett rejält belopp naturligtvis. Så jag tror ju på detta.
Men som investering kan väl ändå känns för SAS lite riskabel, kan man inte säga det?
Ja, men alla flygbolag är riskabla. Samtidigt är volatiliteten mycket kraftig, och det betyder ju att man kan tjäna väldigt mycket pengar om man köper billigt. Den här nyemissionskursen var ju 1,16, Och idag sist när jag tittade här nu, senast jag tittade i förmiddags, var kursen på 1,94. Så 1,16 till 1,94, det är en ganska rejäl ökning. Och har man då gått in i nyemissionen till 1,16 så ligger man rejält plus. Men det är klart, har man gått in tidigare för 5-6 kronor, då, så det handlar om hur mycket man har gått in med till 1,16 kontra det man satt med innan, så att säga.
Men är du en sån aktiesparare som sparar med hjärtat och inte med hjärnan?
Både och faktiskt. Jag följer mitt eget hjärta, men jag följer absolut inte flocken. Och där gillar jag Warren Buffett, och det när ingen vill ha en aktie och där den bara vräks ut på marknaden och priset är lågt, ja, men då är det ju inte läge att sälja, då är det ju läge att köpa. Och precis tvärtom, när alla skriker efter en aktie och kursen är jättehög, ja, men då är det ju läge att sälja. Det är ju så man tjänar pengar.
Har du köpt de andra flygbolagen också, EasyJet till exempel eller Ryanair, som också har gått bra?
Nej, det har jag inte. Men däremot gillar jag andra svenska bolag som jag tror på, till exempel Volvo är ett av dem exempel.
Du ser ju ut som en pilot.
Jaha, jag vet inte.
Nej, men en pilot, han är en man, vältränad, som har varit med om både det ena och det andra, och som har pilotglasögon och som representerar en slags manligt ingenjörsideal. Stämmer det på dig?
Nej, men jag har inte ofta glasögon. Varken solglasögon eller vanliga glasögon. Jag behöver inte ha vanliga glasögon enligt certifikatet. Det är lite otroligt. Men jag vet inte. Alltså, jag tränar ju och gillar ju alla möjliga sporter. Cykling, windsurfing, segling. Och så, klart jag håller mig igång. Jag är ju en aktiv person. Det är ju så. Och det blir ju så att det här är aktiviteten. Det här entusiastiska som jag står för, det tar jag med mig i sociala medier, YouTube, och det funkar ju rätt bra, för det är ju en glädje och energi i det här.
Men om jag ska fortsätta lite med den här stereotypen, så är du en, man har en slags bild i alla fall att det är en man som är van att folk gör som man säger, och du är chef på ett flygplan, du är chef på en mindre arbetsplats, och det är liksom din way eller the highway, stämmer det?
Nej, det stämmer inte alls, för att bärande i min filosofi har varit att ha alla med sig. Det här är väldigt intressant. Alltså teamwork och working together, det ligger mig varmt om hjärtat. För att det går inte att vara en kapten som domderar eller bestämmer och så tror man att alla andra ska följa det. Det funkar inte så, utan du måste ju framförallt få alla med dig. Om inte jag får alla med mig som kapten, då är det är mitt ansvar att få alla med sig. Och det gäller även om man är vd i ett företag. För att få alla med sig så måste du ha ledaregenskaper. Och det kräver en viss ödmjukhet och mycket att man lyssnar också. Det är oerhört viktigt.
Jag har läst, kommer jag på honom, Malcolm Gladwells böcker. Han har skrivit om olika flygolyckor i Asien, och då har det varit så att man har lyssnat på bandet sen efteråt, och då har man förstått att styrmannen har förstått att håller på att gå till helvete, men vågar inte säga någonting till kaptenen. Hur undviker man en sån situation?
Det undviker man med en icke-hierarkisk bolags- eller besättningsfilosofi. För att i en besättning måste alla uppmuntras att säga ifrån om någonting inte är bra. Och det här gäller faktiskt i företag också. Piloter vet det här för att deras liv hänger på det. Om inte någon säger ifrån så kan vi ju flyga rätt in i ett berg, och då dör alla. Och det är faktiskt samma, det här brinner jag för verkligen, det är faktiskt samma i ett företag också. I ett hierarkiskt företag där det inte uppmuntras att människor säger ifrån. Det kan precis lika mycket gå åt helvete som det gör i ett flygplan. Och det här har jag ju fört fram, och det är hashtag teamwork och working together och så vidare. Så när någonting ser eländigt ut, problematiskt ut, då måste man säga ifrån.
Du, jag vet att när ni har landat planet och sen ska ni vända och flyga tillbaka, så ska man gå runt och titta på flygplanet och besiktiga detta.
Ja, alltså på små, mindre flygplan eller medium size flygplan så gör man ju det. På de stora flygplanen så finns det inte tid till det, utan då har vi markpersonal som gör det här jobbet, går runt och tittar. Och där, apropå det här teamworket och det här gänget som arbetar tillsammans, då är det viktigt att man har de här personerna med i teamet. Så ett team vid en flygavgång, det omfattar även markpersonalen och även de i gaten till exempel. Det omfattar lastarna och de som kör traktor till exempel. Kollar att inte, det är klart att det är viktigt att de som kollar att om det är is på vingen eller inte, att de är med i teamet. Det är oerhört viktigt.
Jag får fråga, vad är det konstigaste som du har hittat som har fastnat i ett flygplan?
Ja, det vet jag. Ja, jag vet inte.
Men fåglar är det väl grejer som fastnar väl?
Ja, fastnar, men det är ju extremt sällan, men ändå. Men då kan man se någon blodfläck och sådär. Men något annat vet. Jo, det kanske en gång var det var storm på Kastrup och vi taxade ut väldigt sakta då med en MD-80. Och rätt vad det är så ser vi en bagagevagn komma rullande mot flygmaskinen. Och vi stannade ju då, men alltså vi kunde ju inte stoppa den här bagagevagnen. Så den rullade in och kilades fast under flygmaskinen. Så det blev ju ingen flygning av den gången då. Då fick vi stanna och ja, det var ju lite tråkigt. Då hade inte den bagagevagnen blivit parkeringsbroms ordentligt på den. Och den var från en konkurrent. Det var kul. Så det var inte någon av mina SAS-kollegor som hade glömt att sätta parkeringsbromsen på den.
Okay. Är du en Airbus eller Boeing-pilot?
Ja, så Boeing gör jättefina flygmaskiner. Jag har njutit av att sitta i business class på Boeing 777. Helt fantastisk, men jag är ju, som pilot är jag definitivt en Airbus-man. För på grund av komfort, upplägget, arbetsmiljö och den här side-sticken då, som gör att du har fritt framför benen och du har ett arbetsbord och där du kan skriva saker och du kan äta. Och, ja, det är fantastiskt arbetsmiljö.
Så du har aldrig flugit en Boeing då? Alltså?
Jo, jag har flugit Boeing 767. Som i 2 år i långlinjer också. Den var kanske lite underkvalificerad för de här längsta flygningarna till exempel Hongkong och Bangkok och Tokyo. Så den klarade precis av det med tanke på payload och så. Men det var några år sedan.
Men hur är det att flyga en Airbus 350? Det är det senaste. Jag såg att du hade flygit den några gånger.
Jag har flugit några, ja. Det är interfacet med piloten är oerhört high-tech. Stora, stora skärmar. Till vänster med flygplatskartan är det touchskärm. Man laddar ner saker via internet på marken. Till exempel flight plan och sånt där. Så kan man föra in det på skärmen och skriva med ett tangentbord som man drar framför sig. Alltså det är otroligt high-tech. Och den är tyst, den är helt underbar att jobba på.
Det är inte en risk när man har sån hög teknik att man lite glömmer bort att man flyger. Förstår du vad jag menar när jag ställer den frågan?
Jo, jag förstår precis vad du menar. Men det här är ju de här hjälpmedlen man har och presentationen. Men samtidigt poängteras ju det på utbildningen och vi tränar ju det massor. Vi struntar i alla de här skärmarna och så flög vi den med spak och gashandtag. Precis som vilken Piper Cub eller Cessna. Och det här var oerhört roligt. Det var ju nästan det roligaste av alltihopa att se att den funkar precis som vilken flygmaskin som helst. Och det var jättekul. Vi låg och körde circuits i landningsvarvet, touch and goes och så här i simulatorn. Och efter det, då faller ju den här respekten för att det ska vara något magiskt eller något rymdskepp. Utan det här är precis en vanlig flygmaskin som alla andra.
Men det kan kännas som en rymdmaskin alltså.
Ja, absolut. Det här tekniska grejerna, det är som ett rymdskepp och det är helt underbart.
De kostar väl 1 miljard sånt här flygplan? Tänker man på det när man kör det?
Ja, jag tror det kostar 3 miljarder svenska kronor då, eller i alla fall 2,5. Ja, alltså lite på skoj ibland, men samtidigt, vi är ju satta till att göra det här jobbet och det går inte att tänka nu vågar jag inte göra det och det för att den här kostar 3 miljarder, utan då tar man ju fram det här igen som man har i sig att ja, den här flyger ju precis som en vanlig flygmaskin, men sen är ju prestanda på den helt fantastisk med 30% lägre bränsleförbrukning, den är oerhört tyst, den går fort, den går högt och ja, den lyfter jättestor last och 300 passagerare. Det är ju imponerande vilket framsteg det har varit.
Hur kom det sig att du blev pilot?
Jag har alltid varit intresserad av teknik och flygning. Min pappa var flygintresserad så att det kanske smittade. Så höll jag på med modellflyg och segelflyg. Och, ja, det blir bara det.
Hur, kan du berätta lite hur det gick till?
Ja, jag sökte som...
Hur gammal var du?
Ja, jag var kanske 12 år och sen började jag 10 år.
Ja.
Ja, sen började jag segelflyga när jag var 15 och flög ensam i segelflygplan när jag var 15. Nu jag tänker tillbaka på det nu. Jag ser en 15-åring och tänkte, herregud, flög jag verkligen ensam när jag var 15? Ja, men det gjorde jag. Och sen vidare då med tekniken har ju också varit hela vägen. Sen var mina...
Jag måste bara fråga, var du inte rädd? Eller hur var du liksom... Ja, hur kändes det att vara 15 år och sitta i ett flygplan själv? Och dessutom ingen motor.
Jo, alltså jag var ju klart nervös. Jag kommer ihåg att mina ben skakade, så nervös var jag. Men sen var det så fort jag kom upp i luften, ja, men då gjorde jag ju så som jag hade blivit lärd. Och det var ju som ingenting liksom. Men det var ju jättehäftig känsla. Och det är ju samma känsla som när du startar med en Airbus 350 första gången i karriären, alltså den riktiga maskinen, inte simulatorn då. Det är ju spännande, för du vet inte hur mycket du ska dra i spaken eller ge på, hur mycket inputs du ska ge i kontrollerna. Alltså det här är lika spännande fortfarande.
Du, bara mellan då 350 och det segelflygplanet, du gick någon utbildning, var gick du den? Var det militären? Berätta lite om det.
Ja, jag var i flygvapnet och som flygingenjör då, och det är en utbildning för att bli maintenance test pilot, alltså när man testflyger flygplan efter de kommer från verkstaden. Och det här jobbet gillar jag jättemycket. Då var det igen samarbete med teknikerna, för det handlar om att kommunicera. Så kunde jag kommunicera hur felen var eller problemen på den här maskinen, då sparade jag ju teknikernas oerhört mycket arbetstid. Så att de hittade felen och kunde lösa dem snabbt. Så det här samarbetet var viktigt. Sen var jag flygtokig, så jag flög väldigt mycket vanlig stridsflygning också.
Viggen eller JAS? Eller?
Bara Viggen på min tid då. Ja.
Du, jag har en liten teori. Det är ju att för att vara en bra pilot ska man vara lite autistisk. Stämmer det?
Nej, det tror jag inte.
Men jag menar att om man är en gränstestare och bara kör på efter eget huvud och inte följer reglerna, då kommer man ju förr eller senare att störta. Men om man är lite autistisk och liksom står det 110 km i timmen, då kör man inte fortare.
Ja, så. Det är någon som har uttryckt det, att piloter har inte några sladdar kopplade i hjärnan som andra människor har. Och det är ju det här med det ska vara med risker och så då. Men jag vet inte, jag tror att det här det som gör att människor är flygrädda är ju det här tänk om fantasin, när man fantiserar om vad som kan gå snett. Den faller ju bort när man ser som pilot, när man flyger och ser att det händer faktiskt ingenting. Så det är därför den här sladden kopplas bort, så att säga. Att man är så hemma i luften. Det känns som att sitta här, som vi sitter här i soffan, så känns det att sitta i en pilotstol för mig. Det är totalt avslappnat och tryggt.
Men du följer reglerna?
Ja, absolut. Jag följer reglerna. Ja. För de här reglerna är skrivna med blod, som det heter också. Så det finns ju en anledning till att de här reglerna finns.
Nu när vi ändå är inne på lite de här frågorna. Den här 737-800 max. Varför tror du att de två startade, de två planen som startade? Har du någon teori om det?
Ja, det är organisatorisk orsak. Där har vi det här att det var ju några som visste att det här inte riktigt var bra i konstruktionen av planet. Men deras farhågor, de kom ju inte fram, utan det kan ju vara om det var ekonomi eller om det var prestige. Eller i det här racet mellan Boeing och Airbus, så kan det vara så att de här som hissade varningsflagg, man lyssnade kanske inte på dem tillräckligt.
Tror du att det kan hända igen ett sånt fel? Detta är ju egentligen, vad ska jag säga, ja.
Ja, det kan hända igen under flygningar. Det kan hända i bolag. Det kan hända hos flygplanstillverkare. Om man inte tar varningssignaler på största allvar. då kan det hända igen.
Och vad tror du man har lärt sig? Har man hittat ett sätt efter detta att göra det på ett annorlunda sätt? För det är ju fortfarande, det kommer ju vara en väldig konkurrens nu mellan Airbus och Boeing efter corona. De ligger ju liksom efter i produktionen.
Ja, det har ju kostat Boeing miljarder det här. Och när vi var på Airbus 350-kurs så sa man ju, ja, hade det processen fungerat så på Airbus så hade det kunnat hänt på Airbus också. Att om de som ville hissa varningsflaggor, om de inte hade blivit tagna på allvar. Så det hade kunnat hänt där också. Om sannolikheten är hög för att det ska hända igen, det vet jag faktiskt inte. Utan det beror ju på.
Vi byter ämne lite grann och ska prata lite om elflyg. Då min första fråga är, det finns de som tror att elflyget kan börja brinna batteriet. Har du någon förståelse för den rädslan?
Jo, absolut. Det är som elbilar kan börja brinna. Det beror ju på konstruktionen och hur upplägget är på det. Men vanliga flygmaskiner kan ju börja brinna. När de gick maskiner DC-7 och ännu äldre maskiner, när de gick på högoktan i 130 oktan i bensin, de kunde ju också börja brinna. Och det är liksom anledningen till att det är rökningsförbud så himla mycket. Det har ju liksom ett historiskt arv. Högoktan bensin tänder ju bara med ångorna så att säga. Det gör inte jetbränsle. Så det här har ju alltid funnits risk för brand.
Men elflygplan, det känns ju väldigt tungt batteriet och det blir inte lika mycket energi som i jetflygbränsle. Kommer det funka?
Ja, så vi är i början av utvecklingen nu. Det har ju precis börjat. Nu det här flygmaskinen som jag flög häromdagen, som man kan se filmer på min YouTube då, Pipistrel, den har en endurance, vad heter det, uthållighet på ungefär 50 minuter. Och det betyder att man kan flyga 40 minuter med att ha lite reserv då. Så det här är i början av utvecklingen. Men
jag måste bara fråga, efter 50 minuter faller den ner då? Eller det kan liksom glida ner för det är så tungt?
Nej, inga flygplan faller ner som stenar. Vanliga flygplan, jetflygplanen, är bara 350. Från marschhöjd så tar det 25 minuter, 30 minuter innan den kommer ner. Med alla motorer avstängda. Så ingen flygmaskin faller som en sten. Och ju inte den här heller. Den här Pipistrellen, den glider 15 meter framåt för varje meter som den sjunker. Det kallas glidtal. Så funkar det ju inte. Men man kollar ju på det här, hur mycket batteri har vi kvar? Och så landar man ju innan naturligtvis. Men det är ju som att kolla på en bränslemätare, hur mycket bränsle har vi kvar? Och det var ju på Draken och Viggenplan. Och någon gång landade jag med 7%, för då kom det varningar liksom, att nu måste du fan landa, liksom, annars stannar motorn. Så det här är principiellt är precis samma sak.
Jag förstår att underhållet kommer att bli mycket mindre på en elmotor. Hur är de att flyga?
Den här Pipistrellen var ju helt underbar i rodren och responsiv. Och därför vi sa att den här borde passa väldigt bra för flygskolning. För att en input på spaken var ju fantastisk direkt respons. Väldigt snabb respons på elmotorn, på propellen, på dragkraften. Och det här var ju mer snabbare respons än på kolvmotorflygplan. Så att det borde passa väldigt bra för skolning. Och den här snabba responsen på gasen, det är ju ungefär som en elbil. Den är ju väldigt direkt. Så det är ganska lika.
Tror du det kommer funka för passagerartrafik? De i Sverige håller de på att utveckla nu ett 19 passagerarsflygplan.
Ja, nu är det ju för tidigt utveckling för att det ska funka, men den här utvecklingen går ju väldigt fort, så vem vet om 5 år eller 3 år, det blir ju gissningar då, men för kort räckviddsflygplan så om ett antal år så kommer det absolut funka, ja.
Men tror du att du kommer få uppleva att åka ett elflygplan över Atlanten?
Atlanten är ju mycket svårare då, för då har vi en flygning på 8 timmar och det krävs stora och tunga batterier, så det där blir det svårare. Men det kan ju vara att man har elflygplan för kortare distanser och biobränsleflygplan för längre distanser. Så kan man ju tänka sig. Så det är ju inte antingen eller här.
Vad tror du om det här vätgasbränslet?
Ja, det tror jag i så fall mera på för långdistans då. Men där är jag inte så insatt och jag är absolut inte provflygen något vätgasflygplan heller. Så det kan jag inte så mycket om.
Det pågår en dragkamp mellan Arlanda och Kastrup. Och du har ju utgått från Kastrup nu. Om vi pratar europeisk flygtrafik, så upplever jag att Kastrup aldrig kommer att kunna konkurrera med Arlanda som en stor europeisk flygplats. Vad tror du?
Jag tror ju tvärtom då. Det blir skoj. Ja, så får vi en diskussion. Ja, men om man drar en cirkel, en timmars flygning från Kastrup, vad har vi där? Ja, då har vi kanske 100 miljoner människor eller 150 miljoner. Polen, Tyskland, Nederländerna och ja, så att det handlar ju upptagningsområde. Ska man, och feedertrafik är ju själva grejen här. Det går ju åt många kortlinjeflygmaskiner för att föda in till långlinjer om den här flygplatsen ligger en bit bort som Arlanda gör då.
Hur menar du? Jag förstår inte riktigt. Alltså, du menar att det är fler som kan flyga till Stockholm, eller jag förstår inte, eller vad menar du?
Nej, det är långt.
Alltså, jag tänker så här att Kastrup konkurrerar ju, är liksom samma sfär som Frankfurt och Schiphol. Och, alltså det är en slags centraleuropeisk jättemarknad. Ja, som Stockholm ligger ju en bit ifrån.
Ja, Stockholm ligger en bit ifrån, men Kastrup ligger ju nära kunderna. Och om kunderna ska flyga turboprop som feeder till Köpenhamn, så funkar ju det. Köpenhamn är inte så belastat som Frankfurt, och det är ju smidigt att föda in trafik till Kastrup från norra Centraleuropa, ska jag säga. Där ligger Arlanda en lite långt bort för att det här ska vara bra.
Vad kommer att hända då? Tror du att SAS kommer att lägga huvuddelen av verksamheten på någon av de här flygplatserna, eller kommer man fortsätta att dela det mellan Stockholm och Kastrup i första hand och Oslo i tredje hand?
Jag tror man kommer att dela det, för att det finns lokalmarknad i Stockholm också för några linjer, typ till, om man ser långlinje då, till New York till exempel och även Oslo. Men för att ha många linjer så måste flygplatsen ligga där det bor mycket människor. Sen tänker man ofta i stockholmare tänker ofta att svenskarna, deras centralort så att säga, eller hubb, borde vara Stockholm för att det är Sverige. Men nu är vi i Båstad. Det är mycket naturligare för mig att ta tåget ner till Köpenhamn. Det tar 1:30 ungefär, och det är, framförallt är det billigare om man jämför med den här Arlanda tåget då. Det kostar ju skjortan, det kostar väl, jag tror det kostar 180-190 kronor att ta tåget till Kastrup för mig, och det tar 1,5 timme. Så söder om Göteborg och västkusten, Öresundsregionen, det är ju Kastrup som är den naturliga huvudflygplatsen.
SAS har ju danska och svenska staten nu som stora huvudägare. Tycker du någon borde ta ett större ansvar, eller är det bra att ha uppdelning i två olika stater?
Nej, jag tycker det är bra att ha en uppdelning. SAS har ju inte, flyglinjerna var det ju monopol på 80-talet någon gång. Men sen var det avreglering av flyget. Ägandet av SAS har ju inte varit ett monopolbolag på jättelänge. Det har ju funnits privata aktieägare sedan bolaget bildades. Och nu vet jag inte hur det är just idag, men tills nyligen så var det ju 50% statligt ägande och 50% privat ägande. Där jag är en av de privata ägarna då naturligtvis. Så att det är ju inget statligt bolag, fast man säger statligt bolag av SAS, men det är ju direkt fel.
Men om man tänker på Ryanair, så har ju de är ju väldigt sura för att SAS har fått massa statsbolag, och även de andra gamla national carriers. Kan du förstå vad de känner?
Ja, jo, det förstår jag. Men man får inte ge statligt bolag, men staterna har ju gått in i SAS med kapital som ägare, precis som de privata aktieägarna. Och man tänker också Finnair till exempel. Finnair är ju mera statsägt procentuellt än vad SAS är, som en jämförelse. Och Finnair kommer aldrig upp i de här sammanhangen, i diskussionen.
Nej. Vem ska bli ny vd för SAS?
Jag vet inte. Jag hoppas det blir någon som enar bolaget, som kör working together och teambuilding. Alltså jag känner många som i fackföreningsledningen, i olika fackföreningar, och de är chockerande företagsvänliga om man sitter och pratar med dem. De vill att det ska gå bra för bolaget, vilket också de anställda vill. Så det här SAS-besvärliga fackföreningar, det vänder jag mig mot kraftigt, det resonemanget. Det är ungefär som att en kapten ska säga mina besvärliga besättningsmedlemmar. Det är lika snett att säga det, för att det här är faktiskt kaptenens ansvar att få alla med i flygplanet, få alla med sig som ledare. Och jag hoppas att en ny vd får de anställda och fackföreningar med sig, och då kan man göra något väldigt stort med det här bolaget. Det finns exempel på bolag där man har lyckats med det här och där bolagsledningen har väldigt gott samarbete med fackföreningar.
Men alltså, min fru är ju barnmorska och utbildad sjuksköterska, och de strejkade en gång för 10 år sedan. Men piloterna på SAS har hunnit strejka 2 gånger de senaste 10 åren. Som utomstående så framstår det som ganska speciellt.
Ja, men det är det ju. Men jag tror inte någon vill strejka egentligen. Då får man gräva djupare. Vad är orsaken till att det har varit strejkar? Och det finns ju såklart många olika uppfattningar om. Men det handlar om att få alla att jobba för samma mål. Och inte interna stridigheter eller inbördeskrig, utan jobba tillsammans som ett starkt lag mot konkurrenterna. Och det här tycker jag en ny vd skulle fokusera på, att det handlar om att slåss tillsammans mot konkurrenterna och inte slåss inbördes i bolaget.
Tycker du den avgående vd Rickard Gustafsson har gjort det eller?
Nej, det har jag inga kommentarer om. Jag säger bara generellt vad jag hoppas som aktieägare och före detta SAS-medarbetare för SAS framtid. Jag är övertygad om att man hade kunnat gjort något stort med det här bolaget, för att jag känner så många i produktionen till exempel som gör allt för passagerarna. Det är servicemänniskor som bör jobba i det här bolaget, och den här kraften som finns i det här bolaget, om man bara hade kunnat mobilisera den mot konkurrenterna, då hade det blivit något fantastiskt.
Tror du det blir en intern eller extern rekrytering?
Jag har ingen aning. Det vet jag inte. Jag hoppas att det blir person med flygbolagskompetens.
Förlåt, om jag säger så här då. Det finns regler för hur du ska uttala dem, SAS. Kan du berätta om de reglerna?
Ja, det är alltså bara det att jag har lojalitetsplikt, och jag kan inte kommentera några detaljer om hur, varför jag fick sluta och såna här saker. Så att,
lojalitet, det är en deal ni har gjort helt enkelt?
Nej, det är ju regler så länge jag i princip är anställd. Min anställning upphör 31 oktober.
Vi kanske ska återkomma med lite fler frågor om SAS då. Berätta, du bor här i Båstad, du har 6 barn. Vem är du som människa när du inte är pilot?
Bara tillägg till det förra. Jag vill att det ska gå bra för SAS, och på alla vis vill ha framgång i bolaget, som både av lojalitetsskäl och som delägare också. Och också för mina för detta kollegor, ja.
Kan du berätta lite om dig själv när du inte är pilot?
Ja, men jag är gift, och nu har vi alla barn utflugna, men de är runt omkring Karlskrona, Malmö, Helsingborg, Båstad, så att vi har mycket, mycket umgänge i alla fall. Vi ska ner, Kajsa, dotter, fyller år, och vi ska till henne på lördag ner i Malmö och så här. Så att mycket aktiviteter så, men också runt omkring i byn med segling och alla möjliga fritidsintressen.
Är några av dina barn pilot?
Nej, inte. De jobbar med marketing och kommunikation, vilket är lite kul. Och cykelverkstad här i byn. Och den yngste killen, Nils Petter, har börjat i flottan i Karlskrona.
Du är ju jättekänd i sociala medier och jag tänker att det är mest män som följer dig. Stämmer det?
Ja, det ligger på någon sån 80% eller så, ja. Ja.
Du, varför tror du att de följer dig?
Ja, men jag tror de gillar att det är intressanta grejer jag visar då. Det är flyg och flygteknik och sådär. Men sen är jag ju, jag visar ju personliga saker också med fritidsintressen och så. Jag är ju en vanlig person också. Och så det kan inte bara vara flygning och jobbrelaterade grejer. Det blir ointressant tycker jag.
Du, hur mycket jobbar du på engelska och hur mycket jobbar du på svenska? Och hur mycket, kan du berätta lite hur du jobbar med det kontinuerligt, om du säger en dag eller en vecka?
Jobbar mycket, mycket, mycket på engelska. Det dyker upp saker hela tiden. När jag flög på SAS långt, då Airbus 350 till exempel, då var det ju material därifrån hela tiden. Så det dök upp hela tiden och vackra saker och saker som jag kom på som jag tyckte var kul att berätta om. Men nu följer det bort, men nu har det ju bara exploderat och dykt upp andra saker. Små flygplan, jag håller på att ta så kallad rating för att flyga små propellerplan. Sen dök ju det här elflyggrejen.
Jag måste bara fråga, om man har en Boeing liksom som du har, får man inte flyga ett vanligt litet Cessna då eller?
Nej, man måste ha en liten minikurs på det och det är ju också helt rimligt. Och det behövde jag också för att det går inte att försöka landa en sån här litet plan på 30 fots höjd för det, du måste mycket, mycket längre ner. Så det är lite kul att ställa om sig där.
Okej, så du går och du håller på att utbilda dig till småpilot helt enkelt, eller småflygplanspilot.
Ja, precis. Och det har gått jättebra, men första passet då känner jag mig ganska bortkommen, men nu börjar det komma snabbt tillbaka. En gång i tiden för länge sedan så har jag flugit småflygplan också. Och nu förra passet då kändes det, ja, nu börjar jag känna mig som hemma i de här små igen. Och det var en väldigt skön känsla. Jag ska ha någon flygning till och sen har jag en uppflygning och sen flyger jag själv.
Du, vad heter det? Vad är tanken att du ska pyssla med sen då? Det är det du ska göra eller? Kan man hyra dig så flyger du inte till Oslo eller?
Ja, det blir ju kommersiellt då. Så nej, det går inte. Men jag får se vad jag hittar på. Jag har fått, det ringer folk hela tiden och vill jag ska samarbeta och komma med deras flygmaskiner och föreläsningar ska vi ha. Flera stycken framöver är uppbokad. Så att jag blev mycket mer busy än vad jag trodde jag skulle bli. Vilket är positivt då. Jag gör de roliga grejerna, jag väljer det.
Men du skulle ju kunna jobba för något annat flygbolag också. Det finns ju gott om flygbolag. Det känns fel eller?
Ja, speciellt nu i de här tiderna så funkar det ju inte alls. Men det finns ju bolag som behöver hjälp med sociala medier. Många gör ett bra jobb, men det finns också bolag som gör katastrofalt dåliga saker eller har mycket att lära sig, ska jag säga. Framförallt när man tar hjälp av sina anställda som är en redan betald resurs. Kan man motivera sina anställda till att prata väl om ett företag så slår det precis allt i ROI.
Men det känns också som att det är nervöst också. Kan du förstå att arbetsgivare blir nervösa när medarbetare gör saker på jobbet som de filmar och de har ingen kontroll?
Ja, men då tänker man att man vill ha kontroll då. Det fyller ganska mycket i den tanken. Det här är väldigt intressant. Men man har ju inte kontroll över piloten när de flyger ett 3 miljarders flygplan med 300 passagerare. Och då köper man att man inte har kontroll, men här handlar det om att lita på människor att de vill bolagets bästa. Och det har jag hela tiden önskat med SAS. Och då borde man ju lika gärna kunna lita på sina medarbetare att de vill bolagets bästa i sociala medier. Framförallt när de gör det gratis och sen också är 7-8 gånger trovärdigare än bolaget självt enligt forskning.
Du har min favoritfråga som jag alltid brukar sluta med. Har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa?
Nej, jag tror vi har fått med det mesta. Det här sista är ju någonting som jag brinner för verkligen, att förklara hur medarbetare kan göra bra saker för bolag i sociala medier.
Vad tyckte dina kollegor, alltså de andra blev de avundsjuka eller tyckte de var roligt? Ville liksom, du stack ju ut ur mängden där. Hur ska man hantera det på ett bra sätt? Alla vill ju inte vara med.
Nej, men alltså, jag frågade alltid om jag fick ta någon bild och filma. Och jag frågade ödmjukt och jag fick alltid ja. Och där litade ju de på mig att jag framställde det som något positivt. Så jag fick enorm respons, positiv respons av mina kollegor som jag jobbade med om det här bilden på sociala medier. Och det var markkollegor och flygkollegor och alla. Så de tyckte det var jättebra.
Kände du att du gjorde något fel som du ångrar sen i efterhand? För det är lätt att ryckas med när man håller på att filma och så.
Nej, jag tycker inte jag gjorde något fel. Grejen är det att jag lärde mig det när jag skrev den här flygräddboken tillsammans med Cecilia. Att av en kille som heter Patrik, han skrev en bok som heter Magisk kommunikation som är helt lysande. Jag har följt principerna av den. Genialiskt är det för att det är så här att varje dag bombarderas vi med 3000 reklambudskap. Vi kommer ihåg bara två av dem och det är de som sticker ut. Och såklart ska de sticka ut på ett bra sätt. Men om någon tycker att man ska vara försiktig i sociala medier så har man fullständigt fel. För att om man är försiktig kommer ingen märka vad du gör och då kommer man lika gärna låta bli att göra det. För det är ingen som ser det i alla fall. Speciellt om du är ute efter att göra reklam för ett bolag som jag var ju ute efter att göra reklam för SAS. För att det ska gå att göra reklam för SAS och för att någon ska märka det så måste det sticka ut. Men om man inte förstår det här, då tycker man ju kanske att men man måste vara försiktig och så här. Och då blir det ju naturligtvis en krasch där. Men det här, jag har ju såklart stuckit ut med massa saker. Men det har ju också uppskattats av mina följare. Och du har ju över 200 000 följare på YouTube och Instagram och allt, Twitter och allt vad det är. Så att de uppskattar ju det enormt. Och det betyder, eftersom de uppskattar så mycket så blev det bra reklam för SAS. Även om inte alla förstod själva liksom tankesättet här.
Du, jag tänkte bara nu när vi ändå är inne på det här med sociala medier. Hur skiljer de sig åt eller kör du samma i alla kanaler?
Nej, det skiljer sig åt. Kortare grejer med mycket bilder, korta filmer på Instagram, YouTube längre. Där finns ju, jag var inte så aktiv på YouTube för ett år sedan eller så. Men sen börjar ju det här med lite längre saker där jag förklarar hur saker fungerar. Och det passar YouTube väldigt bra. För det blir det bra med längre filmer, kanske 10-15 minuter och så. Och då hinner man ju förklara saker mera. Twitter, jättekorta grejer med korta nyheter som man vill få repostade. Så, och LinkedIn någonstans, det är ju korta grejer också, korta nyheter eller sådär. Det länkar jag på LinkedIn länkar jag in till YouTube till exempel och skriver lite generellt vad det handlar om på YouTube.
Nu har vi på här en knapp timme och vi ska bara avsluta. Känns det bra för dig?
Ja, det känns bra. Jag tycker vi fick allt vad vi skulle ha med.
Tack så mycket.
Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tack Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.